jag kan nog tänka mig att det kanske är lite så här samma känsla för folk som har liksom varit vid fronten ihop liksom. Man är omgiven av folk som man vet har ens rygg liksom, även när det är riktigt, när det kostar på liksom, och som är beredda att ta smälla för en skull och som peppar en när det är riktigt jobbigt.
För snart 30 år sedan bestämde sig fyra vänner för att göra något som verkade omöjligt. Ett litet politiskt parti som förknippades med Hitlerhälsningar och skinnskallar skulle förvandlas till ett av landets största.
Vad har liksom de fyras gäng betytt för dig och hur ditt liv har blivit?
Jag tänkte säga allt.
Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia.
Allt jag gör idag, och jag tänker att det är samma sak även för dem, det hade vi inte gjort om det inte hade varit så att vi gjorde det där då.
Det är bra att de finns där nu, för då känner vi var skitlukten kommer ifrån.
Jag trodde aldrig att de skulle bli det vi ser nu. Aldrig att de skulle komma så långt.
Flera håll i landet så har demonstrationer idag hållits mot Sverigedemokraternas intåg i riksdagen.
Det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen och fortsätta röra dig fram.
Det här var ju en rörelse där våld och hot om våld var en återkommande politisk kampanjmetod.
De är väl kanske liksom världens mest framgångsrika parti med nynazistisk bakgrund.
Vår ambition är att bli landets största parti.
Är detta bara en välpolerad fasad?
Det är klart att jag har funderat många gånger på om det är värt det. Skulle jag få åka tillbaka i en tidskapsel till den tiden och veta att jag skulle få uppleva allt det här igen, då vet jag inte om jag hade gjort det faktiskt.
Finns de fyras gäng idag?
Nej.
Alltså tiden läker ju så, och det har du ju gjort också. Men varför satte vi oss inte ner fysiskt och pratade ut? Det borde vi ha gjort med tanke på vår långa vänskap. Vi har hängt ihop så många år och vi har ägnat så otroligt mycket tid och sena kvällar och pratat om allt. Men den här grejen, den lät vi bara gro till någonting som blev obehagligt till sist.
Svenska Dagbladet presenterar De fyras gäng. En dokumentärserie av Karin Thunfjell och Adam Svanell. Del 1.
Bra, Jens. Bra. Välkomna. Bra. Eller vi ska inte höra. Vi kanske ska strunta här.
Björn Söder öppnar dörren till sin enplansvilla i skånska Åhus. Han har varit sjuk under natten.
Jag vet inte, jag var med sonen på handbollsturnering igår och käkade korvbröd där. Jag vet inte om det är det. Och sen så kände jag det spände. Tänkte, har man fått salmonella eller något sånt skit? Men nej.
Han häller upp ett glas vätskeersättning och plockar fram sin dator.
Nu ska vi se. Här ska jag väl ha det någonstans. Inte här. Jo, där.
På skärmen. Ett gammalt fotografi. Det är han som har tagit det av sina tre bästa vänner. De står tätt ihop och scrollar med i en sång.
Rickard står och håller upp någon sorts programblad där antagligen texten de sjunger finns med. Och sen så står Mattias sidan om Rickard och sjunger. Det ser ut som de tar i en del i alla fall där. Och Jimmy står lite försynt bakom och tittar över Mattias axel.
De brukar kallas de fyras gäng. Björn Söder, Mattias Karlsson, Rickard Jomshoff, Jimmy Åkesson. Kompisarna som har förändrat inte bara ett parti, utan hela det politiska landskapet.
Vi hade ju ingen aning om egentligen vad som skulle vänta oss. Vi hade ju förhoppningar, men jag vet inte hur många som egentligen kanske trodde på det.
Själva säger de att de ville rädda Sverige. Andra tycker att de har gjort det till ett kallare och hårdare land. I den här serien ska vi berätta om deras gäng. Med hemliga inspelningar, unikt arkivmaterial och källor på insidan. Du kommer få höra deras vänner och fiender och de fyra själva.
Det känns inte som att det är vi egentligen som har berättat vår historia om hur det var.
För att börja berättelsen ska vi tillbaka i tiden. Till ett annat Sverige. 90-talet.
Kroatiens Stalingrad har det kallats. Och en rad andra steg...
Sverige tar emot över 100 000 flyktingar från det sönderfallande Jugoslavien.
Det är svårt att föreställa sig hemma i trygga Sverige hur det egentligen ser ut här nere i Sarajevo. Oavsett hur...
Samtidigt är det ekonomisk kris.
Ökande arbetslöshet som nu drabbar också välutbildade personer.
Det finns till och med inte jobb för svenskar. Varför ska man då ösa in massa...
Och flyktingarna möts av motstånd.
Natten till söndagen brändes den muslimska moskén i Trollhättan ner till grunden. Medan branden rasade hörde ögonvittnen berusade unga män sjunga rasistiska sånger.
Gärningsmannen har döpts till Lasermannen därför att han använt lasersikte på vapnet vid flera attentat.
We shall overcome. Jo, det ska vi göra.
Det var en väldigt konstig situation där början av 90-talet. Hela samhället var ju på något sätt väldigt märkligt.
Björn Söder är uppvuxen utanför skånska Höganäs.
I en liten by där man kunde vara ute sent på kvällarna och alla hade liksom koll på saker. Det var ju liksom en trygghet.
När han går på högstadiet kommer det flyktingar från Jugoslavien till hans skola. Enligt Björn Söder blir det bråk om sånt som vem som ska ha vilket bord i kafeterian. Och han och hans kompisar blir utpekade.
Vi fick oftast skulden för saker och ting som hände. Men många gånger upplevde jag väl att det var de som kom nya till skolan som startade bråk.
Björn Söder tycker att något håller på att förändras i Sverige.
Det blev mer otrygghet, det blev mer motsättningar.
Och han upplever att det inte är tillåtet att prata om det här.
Jag minns en gång när jag och flera andra blev inkallade. Vi hade religionsundervisning och blev inkallade i ett litet sidorum. Där var en hjälplärare på den tiden. Och så la han fram papper och penna på bordet och så sa han att vi skulle skriva ner våra politiska åsikter. Och där var ju de i klasskamraterna som började skriva, men jag la ner pennan och så frågade jag, vad ska du med de här till? Jag blev förbannad rent ut sagt. Och just det här också att varför får man inte vifta med svenska flaggan, för då är vi rasister. På något sätt skulle allting sånt bara tystas ner.
När han går på gymnasiet hittar han ett flygblad i sitt skåp. Det är från partiet Sverigedemokraterna.
Det var någon äldre dam som gick och delade ut flygblad i elevskåpen och då läste jag.
Han beställer hem mer information och sen blir han medlem.
Tyckte väl att det mest överensstämde med vad jag tyckte.
Fanns det någonting i det här materialet som fick dig att tveka kring vad det här var för slags parti?
Nej, inte utifrån materialet vad jag minns. Det var väl inget så som var uppseendeväckande.
Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av etniska främlingar. Invandrarverket ska omedelbart läggas ner. De ansvariga för denna politik ställas till svars för brott mot fäderneslandet.
Man håller på att blanda upp vårt folk fullständigt genom den här vansinniga folkblandning. Nu får det vara nog. Sverige och svenskarna!
Det var väl lite så provokativt också. Jag var ju sån här nörd i skolan, så jag hade attachéväska och då hade jag ett klistermärke där stod Sverige behöver Sverigedemokraterna. Och det gick jag ju omkring mig egentligen bara för att provocera.
Sverigedemokraternas partiledare Anders Klarström har tidigare varit aktiv nazist.
Sverige är vårt! Vi tog det från inlandsisen och det ska förbli svenskt!
Ja, Sverigedemokraterna är kanske mest kända för att ofta bli bråk när de demonstrerar.
Hurra! Judensvi! Judensvi!
Hitlerhälsningar och Sieg Heil-rop.
Det var ju ingen fager bild av partiet som spreds i medierna. Man såg de här demonstrationerna och Det var mycket skinnskallar med i tåget.
Det började som en solskenspromenad på ett av landets mindre demokratiska partier, Sverigedemokraterna.
Knytnävar, stenkastning och till och med bomber har förekommit.
Och snart var slagsmålet igång.
Det gjorde ju att jag inte heller drogs till att engagera mig aktivt i partiet, utan jag hade betalt in medlemsavgiften och jag nöjde mig med det.
Men det var ingenting som hindrade dig från att bli med då?
Nej, jag tänkte väl så liksom att det som stod i partiprogrammet är ju det ändå som är grundläggande dokument, och det tyckte jag väl jämfört med alla andra partier som fanns då. Så fanns det liksom inget bättre.
Enligt partiprogrammet vill Sverigedemokraterna stoppa all invandring av människor från vad man kallar etniskt avlägsna kulturer. Alla därifrån som kommit efter 1970 ska ut ur landet med tvång, även om de är svenska medborgare.
Ja, men det är ju så att det finns inget politiskt parti där du tycker exakt som allt som står i ett partiprogram. Alltså man måste ju se hur den tiden var där, 90-talet.
Jag är en rasist. Jag är stolt över det.
Fan, står på tröjan?
Utom att Tule, Sverige, mitt färdernas land.
Jag sitter med Sverigedemokraterna.
Var varannan ungdom sprang runt i bomberjackor. Man kunde köpa bomberjackor på Ellos. Svenska ungdomar var trötta på att bli utsatta för olika saker och ting, övergrepp och så vidare. Och där fanns inte så mycket att vända sig till politiskt.
Det kom ju som en slags konstig överraskning egentligen att det fanns högerextrema.
Ali Esbati växer upp i Tensta och Rinkeby. Hans föräldrar är politiska flyktingar från Iran.
Vi kom till Sverige 86 och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Sverige direkt. Men det hände något, det var någon slags väderomslag där i början av 90-talet, och det blev större acceptans för rasistiska åsikter. Och jag vet många som också drabbades av våld, så att det var en fysisk känsla av utsatthet.
Det fanns rasistiska uttryck i alla klassrumsdiskussioner, på alla väggar det kan klottras.
Gustav Fridolin går i skolan i Skåne.
Det var ju diskussion inför varje skolfoto. Exakt hur rasistisk får t-shirtarna vara? Det var diskussion varje eftermiddag mot uppehållsrummet. Exakt hur rå får musiken vara?
Ultima Thule, Sveriges mest omdebatterade artister.
En hyllning till Sverige och svenskheten kan det tyckas. Men flera historiker och personer som kartlagt rasistiska och nazistiska organisationer säger till Ekot att det här är ett helt klart rasistiskt band.
En som kommer i kontakt med Ultima Thule är Mattias Karlsson.
Och jag hade någonstans snappat upp liksom att det här var dåligt och farligt och hemskt. Så.
Han bor i Rottne utanför Växjö. Och han hör bandet för första gången på högstadiet när en kompis sätter på en låt på en grillfest.
Så jag blev arg på honom och besviken och så bara, fan är det här liksom? Ska du sitta här och spela nazistmusik typ? Och då sa han, nej men lyssna på texten innan du säger något.
Mattias Karlsson lyssnar.
Ja, jag vet inte, det är svårt att förklara det där. Så det bara gick rätt in i hjärtat. Så. Jag blev väldigt tagen av det.
Hemma på pojkrummet i Mexitegelvillan spelar han låten
om och om igen.
Började förstå att man måste liksom själv vilja sin uppfattning. Och det kändes så punkigt på något sätt. Alltså så rebelliskt att någon bara gick emot det här. Vi ska inte ha dåligt samvete och skämmas. Och coolt och svenskt liksom.
Något år tidigare har ett flyktingboende öppnat i Växjö.
Jag var ju nog ganska präglad av Bamse-tidningar och sånt där. Alltså om man bara är snäll så är alla snälla mot den och det blir jättemysigt så. Så jag tänkte väl att de skulle vara jättenyfikna på oss och på vårt samhälle, vår kultur och sådär. Och vi skulle vara nyfikna på deras och så skulle vi mötas och prata och bli kompisar allihop.
Men Mattias Karlsson upplever att det istället mest blivit bråk.
Någon till exempel går in i mig när man passerar. Så sa jag, men se dig för. Och då kunde man snabbt hamna i en ganska våldsam eller uppjagad situation. Framförallt då invandrarkillar som medvetet valde ut svenska för att de var svenska. Och att även sådana här negativa epitet som svennejävel kan vi säga, det var väl det mildaste då. Men det är väl en svennejävel då och stolt över det.
Han skaffar en bomberjacka och börjar kalla sig patriot. Föräldrarna som ser sig som socialdemokrater reagerar.
Mamma gillar inte alls det här. Att jag började prata om det här med att jag var patriot och att jag kritiskt invandring och sånt där. Sen har de alltid varit så gulliga och stöttande så mamma förstod att jag verkligen ville ha en Sverigeflagga på min jacka. Så satt hon så sydde på den i alla fall för att det skulle bli fint då.
I Rotten finns också en några år äldre kille som kallar sig nationalsocialist.
Så sa han att ja, men du måste läsa om en kamp. Och så gjorde jag det.
Men Mattias Karlsson blev bara provocerad av Adolf Hitlers bok.
Det var helt åt helvete.
Det måste gå att vara nationalist utan att vara högerextrem, tycker han. ...1994 är valår och Sverigedemokraterna håller möten runt om i landet. En gång marscherar ett hundratal demonstranter in i Växjö med sköldar och svenska fanor.
En kvinnlig motdemonstrant flyr undan rasande Sverigedemokrater.
Ett 30-tal personer grips och minst 4 förs till sjukhus med ambulans.
Metallkörer ut med packet, ut med invandrarna. Nu flyger stenar igen, aj, aj, aj. Det slår ner en sten alldeles bredvid mig här.
Mattias Karlsson går på ett annat av partiets torgmöten i stan.
Det var ju väldigt uppjagat liksom, kring partiet då. Så jag var lite nyfiken och gick dit och lyssnade.
Vi Sverigedemokrater har aldrig hymlat med vårt absoluta motstånd emot det mångkulturella samhälle som samtliga etablerade partier håller på att bygga upp.
Det var lite kantigt faktiskt även själva talen och så. Men att det ändå fanns... någonting där i grundbudskapet som jag tyckte kändes intressant.
Han går på en träff med Sverigedemokraternas lokalavdelning. Men han blir besviken.
Det fanns uppenbarligen ganska rejält extrema element bland de som satt där i rummet. Jag kände mig olustigt emot så jag kände att jag ville inte vara där. Och jag kände också att det här partiet har nog ingen framtid.
Men nästa år, 1995, sker något som ska få stor betydelse för den här berättelsen. Sverigedemokraterna byter partiledare.
Patrioter!
Mikael Jansson. En småbarnsfarsa från Örebro. Industriarbetare och före detta centerpartist. Han pekar ut en ny riktning för partiet.
Svenska folket tror idag att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti. Men den måste vi ändra på. Vi kan inte bjuda på att visa upp en helt fel bild av partiet när så mycket avgörs i massmedien.
De har bara några 100 medlemmar. Ändå börjar Mikael Jansson rensa i de glesa leden för att få bort skinnskallarna.
Om vi tittar här ikväll så kan vi i och för sig tycka att uppslutningen inte är speciellt stor. Men jag hoppas och tror att den här utvecklingen som vi har inlett inom partiet, där vi ser till att hålla nazister ute väldigt tydligt, det kommer att skapa en folkrörelse som går efter oss.
Björn Söder bestämmer sig för att gå på partiets riksårsmöte.
Det var första mötet jag någonsin åkte på.
Han har varit medlem i 2 år.
Och det var första gången då när de här 2 bilarna kom och vi hoppade in så man träffar någon annan sverigedemokrat.
Men det är inte bara att åka dit. Platsen för mötet är hemlig.
Vi hade ju bara fått en upphämningsplats i Kungens kurva. Kommer dit och då får man nya direktiv och det då är att det är på Scandic Hotel i Södertälje.
De 2 första punkterna vi kommer ta här är en lättare säkerhetsgenomgång. Det finns en grupp som jobbar som är ganska proffsiga som kommer möta upp ifall det blir en attack så möter de upp.
Björn Söder, som är 20 år gammal, är en av de yngsta i lokalen och en av få som har kostym.
Det var ju inte det som media hade skrivit med en massa skinnskallar och den bilden de hade pånglat ut. Men samtidigt så hade jag gått in i samma rum idag och varit en stund så hade nog en kanske sagt att nej, det här kanske inte är ett parti för mig, för att det var ju väldigt mycket kufar.
Men om du hade en sån dålig bild genom media, eller du hade väldigt låga förväntningar på vad som skulle möta dig på det här mötet, varför åkte du på det då?
Jag har inte träffat någon annan sverigedemokrat, så att det är klart man hade väl hopp om att den skulle vara så illa som media hade beskrivit det, och det var det ju inte heller. Men som ungdom är man ju också mer radikal i sig, så att det man upplevde som kanske inte är så radikalt hade jag kanske upplevt som jätteradikalt idag.
Och faktum är att SDs politik blivit ännu mer radikal där i mitten på 90-talet. De vill begränsa rätten till abort och införa dödsstraff för högförräderi.
Ja, med dessa ord så vill jag förklara 1996 års riksårsmöte för Sverigedemokraterna öppnat.
På mötet diskuteras kravet om att invandrare från etniskt avlägsna kulturer måste skickas ut ur Sverige. Nu ska de definiera exakt vilka det gäller.
Vi skulle repatriera och kasta ut greker, men italienare var välkomna. Jag förstod aldrig det. Jag tyckte det bara var rent trams.
På kvällen i baren träffar Björn Söder en ung kille från Sölvesborg.
Lite så här tyst och försynt kille. Väldigt väl uppfostrad.
Han heter Jimmy Åkesson. Björn Söder tar ett foto. På bilden syns en glad kille i brunrandig långärmad pikétröja och en fyllig kalufs i sidbena. Han har en öl i handen, fast han är 16 år.
Lättöl? Nej, det var nog ingen lättöl, men vi började prata och fann varandra väl ganska omgående.
Det som får Björn att bli så förtjust i Jimmy är att han verkar normal.
Klädde sig inte udda, betedde sig inte udda, sa ingenting udda, utan var helt normal kille. Och det var väl det som gjorde att liksom man gillade honom direkt. Vi hade ganska lika åsikter om både vilka de här kufarna var och vad det var som kanske behövdes egentligen förändras i partiet. Från då så blev jag ju liksom aktiv i partiet.
Björn Söder och hans nya vän Jimmy Åkesson börjar ta på sig uppgifter i Sverigedemokraterna. Det är inte så glamoröst.
Vi köpte ju våra flygblad själva. Det var inte så att vi ens fick det av partiet, utan man köpte paket och sen fick man ut och dela själv.
På partiresor sover de i sovsäck på liggunderlag. Men det är lätt att klättra i SD.
Hade du huvudet på skaft någorlunda så fanns det förutsättningar att komma upp. Partiet var ju väldigt, väldigt litet.
Internet har börjat slå igenom. Men SDs hemsida innehåller inget mer än ett telefonnummer och en adress. Björn Söder och Jimmy Åkesson kan lite kodning. Så de erbjuder sig att fixa något bättre. 1998 ställer båda upp i kommunvalet. Fast de har ingen riktig valstuga.
Nej, alltså det var byggnadsställningar och presenningar, men vi hade ju inga pengar. Och så såg de andra med fina friggebodar sidan om. Nej, det var lite pinsamt om man får säga.
Valvakan hålls i hör. Partiet har slått på stort, med caterad mat. Och stämningen är optimistisk.
Många trodde ju vi som skulle komma in i riksdagen då.
Det gör de inte. I riksdagsvalet slutar Sverigedemokraterna på 0,4%. Men i de kommuner där Jimmy Åkesson och Björn Söder kandiderar, där går det bättre för SD. SVT rapporterar.
Det främlingsfientliga Sverigedemokraterna tog sig in i fullmäktige i Sölvesborg.
Så att medan ett gäng drack gravöl och sörjde så drack vi ju champagne och firade, för vi var ju så överlyckliga.
Ja, det är notabelt, för Sverigedemokraterna har inte mandat i många kommuner. Det här är en inbrytning.
Man var folkvald. Ja, det var jättestort.
TV4s lokal-tv bjuder in Jimmy Åkesson.
I oss i studion så har vi Jens Åberg från Socialdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna.
Björn Söder har följt med till studion i Växjö. Han är lite orolig för Jimmy, som bara är tonåring.
Han var ju väldigt timid och lite blygsam och så. Och det var ju ändå liksom en tv-debatt och det var mot ett kommunalråd. Det här skulle bli tufft och så här.
Hur många invandrare är det som finns i Sölvesborg, Jimmy, vet du det?
Jag vet faktiskt inte, jag har inte tittat på det. Det ska jag faktiskt erkänna, det har jag inte gjort.
Yes.
Ja, det är väl några hundra. Ska jag tro, 300-500 kanske.
Det var liksom inte någon sakpolitisk debatt vad vi hade fel i, utan det var det här man skulle utmåla oss som främlingsfientliga och så här.
Jag vill inte säga nazism, men det gränsar väl mellan främlingsfientlighet och ibland kanske till rasism. Mm.
Jimmy, ni har ju fått stark kritik för att ni är odemokratiska. Vad säger du om det?
Ja, vi är väl lika demokratiska som alla andra partier. Det finns ju till och med en utredning som Sefo och Brottsförebyggande rådet på har gjort. Och där säger man att vi är inga odemokratiska. Utan vi är...
Han hänvisar till fakta och är påläst och så här. Jag tyckte han var suverän.
Vi väljer våra representanter genom val och vi förespråkar demokratiska val.
Den hösten åker de också till Stockholm på ett möte för att få igång SDs ungdomsförbund. Och Jimmy Åkesson berättar att en tredje kille vill följa med i bilen.
Och jag antagligen visste vem han var eftersom han har spelat ett syntband. Och Jimmy kom inte ihåg namnet på varken bandet eller personen vi skulle hämta ut. Så jag nämnde ju lite olika namn på syntband som var liksom lokala Helsingborgsband och så här. Jag hade ju inte i min blekaste fantasi kunnat ana att det var Elegant Machinery.
En lång, smal man som närmar sig 30 och har mörk snelugg kliver in i bilen. Det är Rickard Jomshof.
Det tyckte jag var skithäftigt.
Ja, vem var jag? Jag menar, jag spelade i ett syntband. Då var jag i slutet av mina studier. Jag var ju lärarutbildad och sen försökte hitta mig själv politiskt. Var lite splittrad och jag stod politiskt.
Han har varit med i MUF, är medlem i Djurens Rätt och har Dalai Lama som sin förebild.
Jag var lite vänster ibland, lite höger ibland. Väldigt liberal i andra frågor, men lite ut och sväva lite överallt liksom.
Men något hände när han läste islams heliga skrift.
Jag måste ju ändå läsa Koranen. Vad står det i den där boken liksom? Ateist har jag alltid varit så länge jag kan minnas. Så jag började läsa och insåg att det här är ju inga bra grejer.
Nu tycker han att minskad invandring är den viktigaste frågan.
Har du ett land utan massinvandring där vi inte är hotade av någon extern extrem kraft, då spelar det ingen roll om du har låga skattesatser en mandatperiod, för att nästa kan du ju höja dem eller sänka dem om du vill. Men om du har krafter som hotar själva existensen i landet, då är det någonting helt annat.
Och det är därför han hoppar in i den där bilen med Björn Söder och Jimmy Åkesson. Trots att han egentligen är tveksam till SD.
Min bild av Sverigedemokraterna var allt annat än positiv. Men när vi pratade så insåg jag att de ville förändra partiet.
Samtidigt i Spanien. En ung man dyker upp och försvinner i vågorna. Om och om igen.
Jag svalde otroliga mängder saltvatten. Paddla och så blir man tillbaka spolad så man börjar om.
Mattias Karlsson har lämnat Rottne för Andalusien. Han pluggar spanska och försöker bli surfare.
Man ville ju bli bra på det så man kunde vara lite cool när man kom hem. Så men det lyckades inte nå i det.
Snart surfar han mer på nätet än i Atlanten.
Det fanns ett sån här vad ska man säga, lite hippiesurfarkollektiv som hade lite liksom hyddor på stranden och sådär. Och de hade ett litet internetcafé.
Även om det där mötet i Växjö avskräckte honom har han inte helt gett upp om Sverigedemokraterna. Han går in på partiets hemsida.
Och då var det ju de här yngre killarna då, bland annat Jimmy då och Björn, som skrev där.
Det de skriver känns inte alls så där extremt, tycker Mattias Karlsson.
Och jag tyckte att det var intressant.
Han flyttar till Lund för att läsa statsvetenskap och historia. De där killarna som skriver på SDs hemsida, Björn Söder och Jimmy Åkesson, pluggar också där. Han är av sig och de ses på fiket Graffiti Café.
Alltså jag ska inte säga att jag var faktiskt inte starstruck sådär. Men det var ju framförallt att jag hade följt dem på online och så. Att det var som en häftig känsla att träffa dem i verkliga livet. Sen därefter gick det väldigt fort.
Snart träffar han även Rickard Jomshof, syntmusiker, som nu gått med i Sverigedemokraterna.
Det var snarare människorna som fick mig att ta steget än politiken.
Året är 1999 och de har bildat sitt gäng.
Utan den vänskapen hade jag förmodligen aldrig gått in i partiet, det tror jag inte.
Men de förstår inte då att det här ska förändra hela deras liv.
Då var väl min tanke att jag kanske skulle kunna vara med och dela några 100 flygblad. Så det var väl liksom så långt jag hade tänkt mig att min politiska engagemang skulle sträcka sig.
En av de första sakerna de fyra gör ihop, det är att ha ett bokbord på en högstadieskola i Klippan.
Jag förstod på dem att det var lite unikt att vi ens hade fått tillstånd att komma, för de flesta skolor puttade i Sverigedemokraterna då.
Men enligt Mattias Karlsson hinner de knappt ställa i ordning innan en grupp elever blir våldsamma.
De välte vårt bord och kastade iväg alla våra saker, började riva sönder våra saker. Björn la sig ner och skulle försöka plocka ihop de här sakerna. Och då blev han påhoppad av ett gäng som började sparka och slå på honom. Och sen så var det fullt tumult med sparkar och slag. Jag skulle bedöma att det var 40-tal personer i alla fall, inklusive en lärare faktiskt. Och sen så blev vi då på något sätt räddade av en, jag tror att det var en biträdande rektor på skolan som hade öppnat en nödutgång. Och skrek bara spring för guds skull.
Inte så långt därifrån så låg polisstationen, så att vi fick springa in och liksom ta skydd på polisstationen. För att det var aggressiva elever som jagade oss.
Det fanns bara en polis där, så han kunde inte göra så mycket, så han låste bara dörren. Så stod de och väntade på oss där utanför och vi satt där inne och tittade på dem. Och så höll det på så några timmar tills de tröttnade och hem.
Den här upplevelsen får Mattias Karlsson att fundera.
Man måste få säga såna här saker. Som vi sa då. Och kan man inte göra det, är det verkligen en demokrati då?
Han bestämmer sig för att bli aktiv i SD på riktigt.
Ska vi tolerera massinvandring?
Samhället agerar allt tuffare mot Sverigedemokraterna och dess medlemmar. I Stockholm till exempel vägrar kommunen att hyra ut en lokal till partiet.
De utpekar sig själva som offer för attentat och så vidare. De sätter sig i en sån här liten gråtroll.
På det här fullmäktigemötet slås det fast att Sverigedemokraterna som enda parti inte ska få sitta med i de kommunala nämnderna.
Det som jag brukar säga, det är bra att de finns där nu, för då känner vi var skitlukten kommer ifrån. Vi kommer att frysa ut dem helt.
Alltså jag förstod väl någonstans intellektuellt att när jag blev färdig lärare och samtidigt ungefär då engagerade mig i Sverigedemokraterna, det kommer nog bli några som reagerar på det här.
Rickard Jomshof får sitt första jobb på en mellanstadieskola i Lund.
Och jag trivde faktiskt väldigt bra. Tyckte det var jättekul.
Men så kommer det fram att han är med i Sverigedemokraterna. Och det blir en riksnyhet.
Läraren tillhör det högerextrema partiet Sverigedemokraterna.
P1 Morgon rapporterar.
Något som utlöste oro bland föräldrar till skolbarnen. Och under en hel veckas tid har debatten fortsatt att rasa.
Jag var ju ingen politiker. Jag hade åsikter. Och de höll ju fortfarande på formas då. Och att då möta helt plötsligt det motståndet som jag mötte då, och det hatet som jag också mötte, det är nog något av det värsta jag har upplevt i hela mitt liv, tror jag faktiskt.
Vi är väldigt oroliga. Han är så pass aktiv att han måste ha accepterat partiets program i sin helhet.
I radion medverkar en orolig förälder.
Och i partiet står det klart och tydligt att invandrare ska återrepatrieras till sina länder. Och det skulle betyda att jag och mina barn får enkel biljett hem.
Det kallas till krismöten.
I klassen med föräldrarna och i aulan, och det var sjukt. Någon frågade mig någonting om förintelsen, alltså typ om jag trodde på den eller någonting sånt.
Men kan du ha någon förståelse för att de tyckte att det kändes olustigt att du var lärare till deras barn?
Nej. Nej, men i så fall så ska föräldrar känna sig olustiga när man har en aktiv socialdemokrat. Mm. Eller en aktiv miljöpartist.
Ja, men om man säger så här, till exempel om det fanns föräldrar som hade invandrat från liksom, utom europeiska länder, och till exempel det kan också ha funnits föräldrar med adopterade barn, och ni var fortfarande mot internationella adoptioner.
De menar man i så fall att föräldrars eventuella fördomar ska ligga till grund vem som ska undervisa ens barn.
Men är det en fördom? Alltså det var ju det som partiet stod.
Ja, men fördomen är ju att jag i så fall skulle behandla vissa elever sämre på grund av det.
Flera insändare tar läraren i försvar eftersom han fungerat väl. Det här tycker en annan insändare är en både feg och naiv inställning. Det är inte skinnskallarna som springer runt på stan och gör nazihälsningar som vi ska frukta mest, utan krafterna bakom, de som verkligen kan förleda oss med sitt världsvana sätt, skriver insändaren, och kräver att läraren med bestämdhet tar avstånd från sina tidiga åsikter.
Richard Jomshof bestämmer sig för att avsluta sitt politiska engagemang.
Jag hoppar av det här för att jag måste kunna arbeta.
Samtidigt blir också en annan i kompisgänget ifrågasatt offentligt.
Ja, vi ska tala om att en ledande sverigedemokrat har valts in i kårfullmäktige vid Lunds tekniska högskola. Och det här har fått många studenter...
Björn Söder, som pluggar till civilingenjör, har blivit invald i kåren.
Och det blir ju ramaskri.
Jag är väldigt oroad över detta. Då måste jag reagera.
Studentkåren tar avstånd från honom. Och det gör universitetet också.
Ja, vi vill ju visa att invandrare är synnerligen välkomna till Lunds universitet.
Och Sverigedemokraten som har valts in i teknologkårens fullmäktige heter Björn Söder. Han
är för... Det var ju första gången som jag överhuvudtaget liksom var i hetluften på det här sättet.
I teknologkårens åsiktsprogram står det att man ska verka för en social och etnisk mångfald. Vad tycker du om det?
Om man nu ska gå ut och försöka att... få fler invandrare att läsa, så ska man också gå ut och försöka få fler svenskar att läsa. Annars är det tecken på ren rasism mot svenskarna.
Jag var i TV Sydnytt och min mamma, där hon jobbar, där de kommit fram dagen efter och sagt ja, jag såg Björn igår på TV, jag beklagar.
Och hans familj är också emot att han är med i SD.
Mina föräldrar gillade inte alls. Så vi hade väldigt heta diskussioner hemma och det tärde på mig också. Så att där höll jag ju på att bryta ihop fullständigt.
När familjen Söder firar jul blir det stor bråk.
De tycker liksom, varför ska du stå på barrikaderna och kasta bort ditt liv? Det kan väl någon annan göra. Och jag kontrar mig att ja, men det är typiskt ni 40-talister som bara ser karriären som det viktigaste. Vi har ett land här liksom att rädda, det är mycket viktigare.
Det som får honom att inte backa är stödet från hans nya gäng.
Hade man varit helt själv så hade man nog kastat in handduken. Men om man hade det här sammansvetsade gänget så stöttade vi ju varandra i bort hårt.
Och även Richard Jomshof, som har bestämt sig för att hoppa av SD, tänker om när han snackat med de andra.
Ja, men jag har inte gjort något fel. Jag måste ju kunna vara engagerad politiskt. Även som lärare, det är jättekonstigt om jag som SO-lärare ska undervisa elever om demokrati i det demokratiska systemet och så kan jag själv inte vara engagerad politiskt.
Så istället för att lämna partiet blir han bara mer engagerad.
Det var det första steget som faktiskt fick in mig i politiken. Alltså jag drevs in på grund av det som hände.
När man har tagit sig igenom det så kändes det som att då var det hela vatten på en gås. Där blev huden väldigt, väldigt tjock. Nej, nu jävlar. Nu ska jag ha revansch.
Nej, motståndet de fyra möter får de inte att ge upp. Tvärtom. För det finns ett personlighetsdrag som de alla har gemensamt.
Nej, men jag har väl alltid varit lite motvallskäring.
Jag har väl någon typ av auktoritetsproblem och tvångsobsessionalism i mig.
Ingen ska tala om för mig vad jag ska tycka och tänka.
När alla andra går med strömmen så går jag mot strömmen.
De fyra Lundestudenterna blir ett allt tajtare kompisgäng.
Man kan nog kalla det nördgäng.
De är inte killarna som går ut och festar på studentnationerna. De är hemma och spelar brädspel.
Ett som heter Britannia till exempel.
Man är då en viss folkgrupp så kan man ju då hålla sig kvar så länge som möjligt. Men folkgrupper som försvinner blir ersatt av andra och så här.
Det är så otroligt kul.
Svea Rika hade kommit. Det var väldigt populärt. Vi körde Svea Rike-turneringar.
Svea Rike är ett spel som går ut på att bedriva maktkamp under den svenska stormaktstiden. Den spelar också Axis and Allies som går ut på att bedriva maktkamp under andra världskriget. Och så spelar de Kremlin som går ut på att bedriva maktkamp under Sovjettiden.
Och så ska man då genom intrigmakeri ta sig hela vägen upp och bli liksom den högsta politiska ledaren som står och vinkar på muren liksom så vid Röda torget. Det är ett jätteroligt spel.
Som personer är de ganska olika.
Du har Björn som är väldigt så. Du ska gå i 180 fort och sådär ordentligt. Och sen så väldigt strukturerad han samtidigt.
Han passade ju att göra saker där han kunde sitta och sortera sina papper och lägga dem i lådor. Och jag, ordningsam så att det nästan blir nitiskt. Medan jag är kanske lite mer känslosam.
Ja, men Rickard är ju också en doer. Men han är ju kanske mer så känslomänniska.
Jag kan försvara saker som jag kanske av principen och tycker är fel. Mest bara för att någon måste göra det.
Allra störst är skillnaderna mellan Mattias Karlsson och Björn Söder.
Om man ska hårdra det så är det liksom en som är lite autistiskt lagd och en som är ADHD-kaosig liksom.
Mattias Karlsson är ju filosofen men har kanske inte så mycket ordning och reda.
Jag kunde ibland störa mig på att jag tyckte att Björn inte hade helt rätt tonalitet. Och han störde sig väldigt mycket på att jag glömde ta med mig papper och tog anteckningar på baksidan av en snusdosa eller liksom slavade bort dokument och kom för sent.
De politiska samtalen pågår nästan jämt. När de har spelkvällar, när de går på sittningar och när de läser Tegnérdikter till Karl den 12:e ära. En gång utanför en korvkiosk hamnar Mattias Karlsson och Björn Söder i en hetsig diskussion.
Och då eskalerar det att vi verkligen står skrek på möten av korvkiosken.
Den som brukar få medla, det är den yngsta gänget. Han som ofta sitter tyst när de andra snackar och sen sammanfattar på slutet.
Jimmy är väldigt lugn och sansad.
Eftertänksam.
Han är en ödmjuk människa och han är lite mer kompromissvillig.
Det var liksom ändå Jimmy som alla vi tre kom till eller lyssnade mest på. Jag tyckte honom som människa.
Deras gäng börjar få makt inom Sverigedemokraterna.
Eftersom att vi hittade varandra då kunde vi stötta varandra. Att hitta vissa roller och föreslå varandra för vissa roller.
Snart sitter alla fyra i partistyrelsen.
Vi hade ju då hemsidorna som vi gjorde åt partiet. Och sen hade vi då vår tidning som vi tog över.
Richard Jomshof tar rollen som chefredaktör för medlemstidningen SD-Kuriren.
Och där vi också då kunde kontrollera vad som skrevs och hur vi skulle uttrycka oss och vad för sorts nyheter vi skulle förmedla och såna här saker. Så när vi tog över det så hade vi ju fullständig kontroll på våra informationskanaler.
Jag har en minnesbild där vi satt hemma i min lägenhet och vi hade precis gjort vårt första nummer. Och vi satt där och paketerade kuverten och slickade frimärken. Och vi satt och samtalade, vilka frågor ska vi lyfta och hur ska vi använda den här makten? Jag minns när jag satt där att jäklar, det här känns bra liksom. Jag har hittat rätt.
Alla i gänget bloggar också. Björn Söder skriver om ett besök på Malmöfestivalen. Stan är full av öltält och karuseller. Och artister som Bob Hund, Rebecca Törnqvist och Pappa Di står på scen.
Mycket invandrargäng som drog omkring där. Och det var liksom bara mångkulturell musik och så här. Och det är falafel och det är hit och dit. Och det är liksom mest bara utländsk mat.
Han skriver på bloggen. Var fanns den svenska maten? Jag letade febrilt. Om jag inte hittade något svenskt så fick min mage stå ut med att vara hungrig.
Det känns inte som Sverige längre och så.
Blogginlägget fortsätter. Den stolthet över att vara svensk jag känt hade nu förbytts mot ett hat inombords. Ett hat mot de beslutsfattare som orsakat det mina ögon skådade.
Och sen så ser jag det här ståndet då som serverar sillamackor. Tar mig fram där och får min sillamacka och låter den liksom försvinna ner genom strupen då. Och sen när jag åker hem så känner jag liksom en tårögdhet över liksom det jag upplevt, att det är inte det Sverige som jag växt upp i och som jag vill ha.
Det är det här deras engagemang handlar om. De känner att Sverige håller på att förstöras och att nationens överlevnad står på spel om de inte gör något nu. Mattias Karlsson.
När man kommer till en viss punkt där mindre och mindre andel av befolkningen har en svensk identitet, har svenska som modersmål, känner lojalitet mot Sverige och solidaritet med andra svenskar utifrån den identiteten, till slut så upphör det att vara en nation.
En dag trillar ett kuvert ner i brevlådan till ett radhus i Nacka. Sveriges integrationsminister Mona Sahlin öppnar och läser.
Hej Mona, du vet nog inte vem jag är, men jag vet vem du är. Och jag undrar, har du en aning om hur hotad och hatad du är bland Sverigedemokrater? Och det hade jag inte riktigt koll på.
Det är Stig Larsson på den antirasistiska tidningen Expo som bifogar sånt som SD skrivit om henne. I en text kallas invandrare för
Mona Sahlins dödsänglar. Därför att invandrarna som kom hit, de våldtog och de mördade. Och vi då som släppte in dem var föräldrarna.
Mona Sahlin deltog ju i en intervju där hon sa någonting i stil med att ni invandrare, ni har en kultur och ni har något som binder er samman. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana här töntiga saker. Och det där var otroligt provocerande. Det är klart att det blir en politisk fiende.
En kvinnlig socialdemokrat som har för bögar och invandrare. Och dessutom hemska tanke, vilket jag fick höra ofta, hade barn ihop med en flykting. Sveriges mest Sverigefientliga politiker, det var jag.
I SD-kuriren, där Richard Jomshoff är chefredaktör, kallas Mona Sahlin för Mona Muslim.
Använder du det uttrycket?
Nej, det minns jag inte. Det kommer inte jag ihåg.
Var det liksom berättigat eller? Hur tänker du kring det?
Alltså jag kan tycka att det både är berättigat och under bältet. Alltså så här, om man gör det med glimten i ögat så har jag inga problem med att man kallar mig för saker. Det behövs lite mer känsla i politiken, lite mer att vi vågar tvåla till varandra i debatten. Men det är klart att så här i efterhand så kan jag ändå tycka att ja, jag vet inte om det, om vi ska kalla varandra för den sortens saker. Jag skulle inte, om jag nu har sagt det, så skulle jag ju knappast säga det idag. Men det kan väl bli så kanske ibland när känslorna bubblar upp.
till Mona Sahlins radhus kommer också andra sorters brev. Från anonyma avsändare.
Din dotter borde bli gruppvåldtagen och vi vet vilken skola hon går på. Och så postas det ihop med ett flygblad ifrån SD. Och så säger någon, ja, men det var väl inte Sverigedemokraterna. Nej, men det är ju en samhällsanda som absolut Sverigedemokraterna eldade på.
När Björn Söder talar på en valupptakt 2002 rapporterar Expo att han kallar Mona Sahlin för en ond häxa.
Häxa känns inte som ett ord jag kan ha kallat henne mycket annat illa som jag inte borde ha gjort, men häxa känns inte så här. Man kallar inte varandra på det sättet. Sen har vi givetvis ett ansvar för att vi har uttryckt oss mot våra politiska motståndare. Men jag tror inte att hon har blivit utsatt för våld och hat på det sättet som vi har gjort. Det kommer inte ens i närheten.
På den här tiden, i början av 00-talet, tar Mona Sahlin inte Sverigedemokraterna riktigt på allvar.
De leker politiker, de leker att de är ett parti. Det var lite så det kändes, lite taffligt, lite löjligt.
Ali Esbati.
Uppfattade ju inte att de hade egentligen den intentionen att bli liksom ett riksdagsparti eller så, eller i alla fall ingen kunde tro att det låg i korten.
Journalisten Anna-Lena Lodenius, som granskar högerextremism, intervjuas i Sveriges Radio.
Det jag känner är väl att Sverigedemokraterna är ganska dåliga på att organisera sina medlemmar och de har inte riktigt den kapaciteten, men mycket handlar också om personfrågor. Det kan gå ganska fort när man väl lyckas få rätt grupp av människor som arbetar i sånt här parti.
Inte heller SDs kansli ger känslan av ett parti på väg mot riksdagen. Det ligger på en hemlig adress i Stockholm.
Det är ju inte för inte som vi kallade den för bunken, för att den låg ju i ett p-däck under jord.
Det här är en av partiets riktiga veteraner, fabriksarbetaren Reine Wikström.
Och för att komma in i den, då fick man ju ange lösenord.
Det är en mörk lokal på Södermalm med synliga rör, kallt lysrörsljus, våningssängar och kartonger med gamla flygblad överallt. Björn Söder.
Det var ju luft som gick in från parkeringsgaraget in där. Så jag vet till exempel, man övernattade där och på morgonen vaknar man och då snöt man sig så var det svart i pappret. Och det var helt igensatt där fönster, man hade pluggat igen det med riktig plåt. Man hade slussystem in och så här och man hade kamera i slussen.
En gång tar Björn Söder med sin flickvän till bunkern.
Jag fick ju en sån utskällning på grund av att jag hade tagit dit henne där utan att ha ögonbindel på henne. För då hade hon ju sett var det låg och så här.
Partiledaren Mikael Jansson tillhör det som internt kallas bunkerfalangen. Ända sedan han tog över har han försökt förändra partiets image.
Det viktigaste för oss var ju att få bort de här bilderna av att vi inte är demokratiska. Det kom folk i olika typer av skinnskallekläder, uniformer och stod och härjla och sånt. Det problemet försvann ju väldigt fort. Men så ligger väl en bild kvar då, så att säga.
Utåt har Sverigedemokraterna länge tagit avstånd från extremism. Så här sa partiets dåvarande vice ordförande Tina Hallgren Bengtsson redan för flera år sedan.
Vad vi inte tycker om på våra demonstrationer, det är när vissa skriker slagord som inte hör hemma eller halar upp händerna. Det förstör rätt mycket för oss, tyvärr.
Men 2002 avslöjas en video där Tina Hallgren Bengtsson själv står med nazister och skinnskallar runt en eld i skogen. De kastar böcker av judiska och antinazistiska författare i brasan.
Andra världskriget av Winston Churchill. Herrens Gunder. En överlevandes historia.
Tina Hallgren Bengtsson står i en brun militäruniform och läderstövlar framför en flagga med ett hakkors på. Hon sträcker upp armen i luften.
Vi kan med gott samvete föra kampen mot mänsklighetens gift. Marxister, liberaler och framförallt mot den sionistiska ockupationsmakten. Som denna ohyra är, så ska de krossas som löst.
Adolf Hitler, sträck ut din hand från Valhall. och visa oss den enda och sanna vägen. Sihöj!
Partiveteranen Reine Wikström.
Hur kunde Tina göra detta? Hon var ju ett tag vice partiledare. Det hade vi svårt att förstå, och det var ju verkligen dåligt.
När avslöjandet kommer har Tina Hallgren Bengtsson lämnat SD. Men andra som har kopplingar till nazism finns kvar. Och en av dem är Reine Wikström själv. På 80-talet var han med i Nordiska rikspartiet, NRP.
NRP står för nazism enligt tysk modell med judehat, antikommunism och antidemokrati som ledstjärnor.
Ja, det var ju min miss här i livet, för att det har ju utnyttjats utav massmedia och allting, att hur har du kunnat vara med, titta här nu och sånt där, va? Men då får man komma med undanflykter, och att det är ju att på den tiden det fanns inga partier som hade de här punkterna.
Partiet krävde att den sista krigsförbrytaren i Spandau-fängelset, Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare, skulle friges.
Nej, men de körde ju med att vi är nationalsocialister och vi stödde Adolf Hitler fram till 39. Oerhärligt att de inte ställde upp för kriget då, va?
Men kommer du ihåg, hur pratade man i partiet om till exempel förintelsen och så?
De sa ju att det inte hänt, så att de sa inte det har hänt och det var bra, utan att det här har inte hänt, det är överdrivet. Och
trodde du på det också då?
Jag tänkte, ja, det här var ju inte bra, va, verkligen, så att man fick ju ha överseende. Man behöver ju inte köpa hela paketet.
Min kollega Adam Svanell frågar om det brukade hajlas på Nordiska rikspartiets möten.
Förekom det att folk liksom hajlade och sådär?
Ja, det heter ju segerhälsningen, så att säga, eller här, va? Och att den kan ha förekommit. Men att hajlade så här, det vill jag inte minnas.
Alltså, vad var skillnaden på segret?
Nej, det är att man säger någonting samtidigt. Och så uppfattar jag det i alla fall. Då är det bara armen som åker upp.
Har du nog gjort segret?
Ja, nu kan ju... Jag vet inte att jag har gjort det. Men det kanske ni kan hitta någon som har sett, men jag vet inte.
Efter åren i nazistpartiet rör sig Reine Wikström i kretsen runt BSS, Bevara Sverige svenskt. En öppet rasistisk kampanjgrupp som sprider sitt budskap genom flygblad, klistermärken och närradio.
Avskum, dräggel, det är vad det är vi får hit i Sverige. Jävla...
Och 1988 bildas Sverigedemokraterna.
Vi som började då, va, med att skapa SD, vi kom ju ifrån BSS. Allihopa. Vi ville ju att Sverige skulle vara homogent.
Reine Wikström är inte den enda från det gamla gardet som är kvar i partiet i början av 00-talet. Och det blir en del kulturkrockar mellan veteranerna och det unga nördgänget från Lund.
Okej, då fick jag order att ta ton här.
Vid ett möte ställer sig Björn Söder, Jimmy Åkesson, Richard Jomshof och Mattias Karlsson i armkrok och sjunger en Edvard Persson-kuplett med egenskriven text.
Ja, ett, två.
Låt oss sjunga en visa i klaraste dur, en som värnar om Sverige och svenskars kultur. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Stig Larsson på Expo, han sprider sin band med lögnen som vapen, en falsksagesman. Men låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
Det här var studenter, så att säga. Ja, det kanske inte vi var.
Ung vänster och AFA, de rustar för strid.
De äldre ger studenterna ett öknamn. De fyras gäng. efter en maktgrupp som fanns under kulturrevolutionen i Kina.
Men det var inte liksom att vi sa de ska inte få komma med, de ska inte, de blir ju invalda mer och mer. Han var ju snäll, Jansson, och tycker ja, men det har de rätt till. Ja, ja, men visst har de det.
Mattias Karlsson.
Jag hade som ambition i några år att försöka bli Janssons, ska man säga, PR-killar.
Det fanns ju ett fullständigt förtroende för varandra, tror jag. I det läget så då var ju Bunken och de fyra säng, vi var ju samma gäng.
Nej, Mikael Jansson upplever inte gänget från Lund som något hot. Inte än.
Det var inte de fyra mot oss andra. Det kom senare.
Partiledaren och de fyras gäng är eniga om att ändra SDs politik. De vill tydliggöra att svenskhet inte är en fråga om hudfärg.
Om man inte gör en öppen bedömning av vem som är etnisk svensk, då måste man göra en fast bedömning av vem som är etnisk svensk. Jag menar, nazisterna i Tyskland, de gjorde ju så. De hade ju ett schema de kollade. Och det tror jag ingen vill ha i Sverige idag.
De börjar tala om öppen svenskhet. Att man är svensk om man själv och andra uppfattar en som svensk.
Vi hade ju så flera kompisar och elever i min skola som var adopterade till exempel. Det var så uppenbart för mig att de var precis lika svenska som någon annan. Att det här sitter ju liksom inte i hur du ser ut och var dina förfäder har bott och så. Utan det är ju liksom vilket språk du pratar, vilka lojaliteter du har, vilka traditioner du firar, vilka normer och värderingar du omfattar och så.
Men handlar förnyelsen om ideologi? Eller mest om att visa upp en polerad fasad? Partisekreteraren skriver så här i ett mejl till ledande sverigedemokrater i Göteborg. Man säger inte sparka ut svartskallarna. Man säger verka för repatriering. Man säger inte att man ska hänga landsförrädarna. Man säger att man ska utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intressen. Man säger inte bögarna tillbaka in i garderoben. Man säger bevara kärnfamiljen.
När det gäller Mengal så tror jag faktiskt att det ligger en hel del i det som står på den här sidan.
Det här är en hemlig inspelning som en avhoppare från SD har låtit oss på Svenska Dagbladet ta del av. Den är gjord på ett möte i Trollhättan 2003. En belgisk förläggare, Bernard Mengal, har erbjudit sig att bekosta ett flygblad åt SD. Men när partiledningen googlar hans namn ser de att han har blivit anklagad för att vara antisemit.
Det finns en uppenbar risk att det här skulle kunna spåra partiet. I och med att de här uppgifterna är fint tillgängliga och med stor sannolikhet kommer läcka ut i media.
Anklagelserna mot Mengal riskerar att läcka ut i medierna, tror Mattias Karlsson. Richard Jomshof säger att han egentligen inte bryr sig om vilka det är som skänker pengar till SD.
Han eller de som skänkte den här miljonen. Det är jättebra att ingen vet vilka de är. Jag är så glad som att jag vet någonting att ingen har redan sin förutom att flykta direkt.
Men belgaren vill inte bara betala. Han vill vara med och utforma flygbladet och ha sitt namn på det. Och de förslag han skickat över kan SD inte stå för, förklarar Jimmy Åkesson som är flygbladsansvarig.
Folkboken har ju sådant att vi inte skulle kunna använda det. Han talar till exempel om olika raser.
Sverigedemokraterna kan inte skicka ut ett flygblad där det står om den nordiska rasen. Men Richard Jomshof säger att det kan finnas en annan lösning. Att övertyga belgaren och skänka pengarna anonymt.
Man kan inte någonstans ändå när man kommer så långt kan söka på honom och skänka pengar anonymt. Att man använder dem på något sätt att ingen vet vem det är eller någonting. Men det vill inte ha något att göra.
Kan du liksom förklara hur du resonerade där?
Nej, jag minns inte. Jag har ingen aning. Alltså för att möjligtvis resonerar jag som jag har gjort ibland att alla som är villiga att rösta på oss får rösta på oss. Jag struntar fullständigt i vad de har för åsikter om de vill rösta på oss. Men de kan ju inte vara engagerade om de har extrema åsikter, alltså vara medlemmar. Nej, jag kommer inte ihåg.
Men det framstår ju som att du mest tyckte att problemet var hur det skulle se ut utifrån i så fall.
Nej, men alltså kära någon, Om du tar Djurens Rätt som jag valde att lämna, just för att det är en, tyvärr en politisk organisation. De tog gärna mot mina pengar. Men officiellt så tyckte de inte att jag skulle vara engagerad eller att Sverigedemokraterna ska vara engagerade för att de säger att de inte delar vår människosyn. Så att det är väl ungefär, det är väl ett liknande sätt att resonera.
SD landar i att det inte går att bevisa att Mengal har problematiska åsikter. De tar emot pengarna. Senare visar det sig att belgaren har publicerat texter som förnekar förintelsen. Och det är en kaotisk tid i Sverigedemokraterna. För Jansson och de fyras gäng blir också utmanade om makten av några av de mest radikala i partiet.
Och den här gruppen, de var jätteaktiva. De kunde samla 100 pers till en flygblåsutdelning. Så de tog ju över mer och mer.
Det var en fäktning hela tiden om positioner. Där vi försökte decimera deras sida och de försökte decimera våran.
Vi insåg ju att de var på väg och skulle ta över Sverigedemokraterna.
På en parkeringsplats på väg till ett partimöte blir det konfrontation mellan grupperna.
Och det var väldigt stökigt, det var nästan så att det var handgemäng.
Det var en som kom fram, han har varit med länge i partiet och kom fram och ställde sig med ansiktet, ända in i mitt ansikte och med hög röst kallar mig moderatbög.
När Björn Söder kommer till möteslokalen har de andra förföljt honom dit och försöker ta sig in.
Så att vi hade de som stod tryckt emot dörren så de kom inte in.
Det utmanarna inte vet är att någon har läckt deras hemliga plan för att ta makten.
Där det bland annat ingick en ganska utstuderad strategi för hur man skulle smutskasta oss som står på andra sidan.
Och när mötet börjar visar partiledare Jansson upp dokumentet på en overhead.
Ja, alla som inte kände till det här då insåg ju också att de ska vi inte ha kvar.
Då uteslöt man ju alla ledande företrädare för den falangen på ett bräde.
Sverigedemokraterna har splittrats och falangen som tvingats bort bildar ett nytt parti. Nationaldemokraterna. Partiveteranen Reine Wikström väljer att följa med.
De var väl lite hårdare då. Jag kan inte säga något exempel här nu, men att det var ju det som var NDs image då, va? Lite högt i tak som man säger.
Senaste tillskottet i den högerextrema floran är Nationaldemokraterna. Partiet bildades av en hård kärna som bröt sig ur Sverigedemokraterna.
Den hårda linjen inom Nationaldemokraterna blir tydlig när en journalist från Expo infiltrerar partiet och spelar in med dold kamera.
Mera kukluxplan.
Mera kukluxplan.
Ja, absolut. Mera brinnande kors och kukluxplan.
Stopp. Stopp
på dig.
Cigarr.
Reine Wikström lämnar så småningom Nationaldemokraterna. Då ringer en ur bunkerfalangen.
Jag har hört att du har hoppat av. Vill du komma tillbaka till SD? Ja. Bra. Ja, då var jag back in business.
Och det är han inte ensam om.
Nästan alla som hade lämnat SD för ND, de kom tillbaka till SD.
Utbrytarna uteslöts för att de var för radikala. Nu är en del av dem tillbaka i partiet. Och de fyras gäng som alltid stöttat Mikael Jansson börjar nu tveka om partiledaren.
Vi upplevde inte att Jansson var radikal, men vi upplevde att han hade för hög tolerans mot vissa kvarvarande radikala element och att han vägde in ovidkommande parametrar när han bedömde sånt. Jo, men han är gammal och han har inte så mycket vänner och han har ju delat ut så mycket flygblad. Han brukar betala för fikat och det kan man ju på ett mänskligt plan kanske förstå liksom, men det är ju helt förödande för partiet och partiets trovärdighet. Och det var något som vi återkommande fick konflikter om.
Och det är inte bara rasister och gamla nazister som de fyra har problem med.
KUF-paraden liksom, vi drog till oss väldigt unika människor.
Vi vill ju prata ideologi, vi ville prata sakpolitik, men där kanske andra hellre ville prata Estonia-katastrofen eller Palmemordet eller konspirationer. Alltså, man sliter sitt hår till slut. Alltså, verkligen.
Jag hade någon debatt med någon vid något lokalföreningsmöte i Trollhättan som var helt övertygad om att det fanns utomjordingar här som var förklädda till träd och att han hade lärt sig att se vilka björkar och granar som egentligen var liksom förklädda utomjordingar och som konspirerade för att ta makten över världen och så.
Ett tvivel börjar växa.
Vad lägger jag min tid på?
Tänk om de har satsat allt de har i flera år på fel parti.
Jag fick flera gånger människor som sa att ja, men du kommer ju dra ditt namn i smutsen. Sluta, du ska ju jobba nu och bilda familj. Och du förstår du väl att ni kommer aldrig in i riksdagen ändå. Det här är kört liksom.
Det hände alldeles för lite. Det fanns någon slags... Vi kommer ju att kalla det där för bunkermentalitet. Att det mer handlade om att... vara aktiv som en livsstil liksom, mer än att verkligen vilja ha resultat.
I bilen hem från en partisammankomst ute i landet säger de fyra till varandra.
Alltså vad gör vi? Ska vi hoppa av? Ska vi göra något annat? Alltså det här funkar inte.
Något drastiskt behöver hända. På ett möte kräver de svar från partiledaren.
Vi ställde frågan, men Mikael, vilka visioner har du med partiet? Och jag minns att han var ju trött och sliten då av naturliga skäl. Han hade ju ett skiftesarbete på bruket och han kunde liksom inte riktigt svara på det här. Och då insåg vi att
nu måste vi byta partiledare.
De ringde bara mig och sa att imorgon kommer vi presentera det här. Jaha, så får man fundera lite på det. Nej, utan ja eller nej nu, annars tar vi någon annan.
Historien om de fyras gäng har bara börjat. För att höra resten av serien, gå till svd.se/4. I de kommande avsnitten.
Vi sökte verkligen efter en frälsare.
I den här lite så här maffialiknande situation.
Då ser jag plötsligt att den här bilen kommer upp bakom mig.
Människor har dött, ambassader satt i brand, redaktörer mordhotats.
Då börjar jag springa liksom.
Säpo-killarna bara liksom stelnade till. Här kom gatans armé och skyddade Jimmy Åkesson.
Man hånar oss, man bespottar oss, man slår oss.
Är det inte så grovt det du gjorde där att du började tänka på att lämna din post?
Nu har vi haft en dag utan mediekatastrof, då gör man en etta. Va? Sen en dag till, då blir det två streck.
Bland annat säger Almqvist blatt, lover och hora.
Det är nu det avgörs om vi är ett land eller bara en liten lort.
Patetiskt.
Det var början till ett annat Sverige.
Kära Jimmy.
Ulf Kristersson, välkommen.
Jag vill komma hit och säga tack.
Han tillhör inte det gänget längre, så det är väl de tres gäng.
Man börjar misstro varandra. Vilka ambitioner har olika personer egentligen?
Och det kändes som att man var i någon sjuk mardröm bara.
Totalt inre kaos.
Konflikterna liksom, de bubblar upp till ytan.
Han vaknade och skrek på nätterna och hade hjärtklappningar.
Alltså det var ju kaos.
Det tog mig väldigt hårt, ska jag säga, där och då. Jag fungerade inte som människa på rätt lång tid.
Hör hela serien De fyras gäng. Bara på svd.se/4. Du har lyssnat på De fyras gäng. En dokumentärserie från Svenska Dagbladet. Reportrar är Karin Turfjell och Adam Svanell, som också är producent. Magnus Arvidsson är redaktör och Olle Eriksson researcher. Originalmusik och ljudläggning av Thomas Henley. Ledmotivet är skrivet av Per-Ola Eriksson och slutmixen är gjord av Daniel Sävström. Med i redaktionen för serien finns också Mattias Wikdal, Claes Lönegård, Lovisa Lam Nordensköld och Daniel Persson Mora. Arkivklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television, TV3, TV4, SD-arkivet och TV-dokumentärerna Sverigevänner och Rasist jag visst. Ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet, Elisa Irenius.